Jag tackar dig Jesus för att vi får vara dina Herre. Jag tackar dig för att vi får komma i din närhet Gud och att du älskar oss Herre. Att vi får sjunga om dig och sjunga om julen Herre och veta att vi har den förmånen Herre att få ha gemenskap med dig Jesus. Jag ber Gud att du ska fortsätta välsigna den här gudstjänsten Herre och det som ligger på mitt hjärta, Fader. Gud, jag ber att jag ska kunna få dela, Herre, det som du ger, Herre. Tackar dig, Fader, för att dina ord ger liv, Herre. Tackar dig, Jesus. Tackar dig, Gud, att du ska tala, Herre, i det och de ord som inte jag kan säga, Herre. Tala in i hjärtan, Herre. Tackar dig, Herre. Amen. Det är juletid. Nu börjar man ju få nästan lite julstämning. Vi fick lite julstämning igår, va? Ja. Så bra. Vi sjunger ju bred en väg för Herren. Jag trodde att det var bered en väg för Herren. Men jag fick Andreas sa det är tydligen bered en väg för Herren. Men vi sjunger om det. Att vi ska göra plats. Vi ska förbereda för Herren. Och det har vi gjort och det sjunger vi om. Och jag har gått lite och funderat på det här. Och haft den här sången faktiskt. Vi har mycket julsånger i mitt huvud så det är inte så konstigt. Men gått och tuggat lite på det här. Hur kan vi göra plats och förbereda för Gud i våra liv? Bered en väg för Herren. Och det här har varit liksom, ja, någonting som jag har gått med mig. Bered en väg för mig. Ja, jag kan ta plats. Ja, alltså just den här känslan av att Gud, hur kan du få ta mera plats i mitt liv och i våra liv, i våran församling? Det låter ju ganska liksom märkligt att säga så. Men Gud, hur kan du få ta mer plats i vår kyrka? För jag menar, det är ju där det handlar om. Men ibland så är det ju så att det faktiskt handlar om så mycket annat runt omkring. Jag tror Gud vill att vi ska göra rum för honom. Vi kan börja med att läsa från Jesaja 40. Jesaja 40 och de första 10 verserna tänkte jag läsa. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut och att dess missgärning är försonad. Och att jag får dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen, bered väg för Herren. Bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land ska bli slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras, alla människor ska tillsammans se den. Till Herrens mun har talat. Hör, någon säger, predika. Och en annan svarar, vad ska jag predika? Allt kött är gräs och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar bort, blomster vissnar, när Herrens ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Sion, du glädjens budarinna, stig upp på ett högt berg i Jerusalem, du glädjens budarinna. Höj din röst med kraft, höj den utan fruktan. Säg till judastäder, se er Gud. Ja, Herren kommer med makt. Hans arm visar makt. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Sakta för han moder får den fram. De här orden beskriver profetiska ord om Johannes döparen. Och Johannes döparen kan vi läsa utifrån Lukas 3. Jag ska inte göra det idag. Men Johannes döparens uppgift var att bereda vägen för Jesus. Det var det han skulle göra. Det var också någonting som han själv sa. Jag har kommit för att förbereda för någon som kommer efter mig. Hans uppgift var att bereda vägen för Jesus. Maria, precis som Anna-Mia sa, hennes uppgift det var att bereda vägen för världens frälsare. Förbereda platsen för honom och bereda vägen för att han skulle kunna komma till jorden. Och Gud, han väljer att ta plats i våra liv. Hur enkla de än tycks vara, så väljer han oss. Han vill att vi ska bereda plats och rum för honom och för hans vilja. Och jag tror inte att det här är någonting som bara sker per automatik. Utan det här är någonting som vi själva gör plats åt. Att vi själva liksom på något vis måste maka plats för att Gud ska kunna få göra det som han vill. Det som ligger på hans hjärta. Och att han ska kunna få göra det. Vi ska förbereda, likt Johannes döparen, så ska vi förbereda för Jesus. Och vi ska göra rum för honom. Vi ska läsa från första kungaboken. Ni kan gärna följa med mig dit. Första kungaboken, kapitel 17, vers 8. Så står det så här. Då kom Herrens ord till Elia och han sa det, stig upp och gå till Sarefat som hör till Sidon och stanna där. Se, jag har befallt en änka där att ge er att äta. Han steg upp och gick till Sarefat. När han kom till stadsporten fick han där se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne, hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. När hon gick för att hämta det så ropade han efter henne, ta också med dig en bit bröd åt mig. Men hon svarade, så sant Herren din Gud lever, jag har inte en kaka bröd, utan bara en näve mjöl i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just nu på att samla ihop ett par vedpinnar. Jag ska nu gå hem och laga till det åt mig och min son. Vi ska äta det och sedan dö. Då sa Elia till henne, var inte rädd, gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. Till så säger Herren Israels Gud. Mjölet i krukan ska inte ta slut. Och oljan ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid. Hon själv och han och hennes husfolk. Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan enligt ord som Herren hade talat genom Elia. I den här berättelsen så finner vi en kvinna som befinner sig i en ganska svår och jobbig situation. Hon beskriver det som att, som ni läste, eller som vi hörde, att jag ska ha det här lilla, jag ska äta det här och sen kommer jag och min son att dö. Otroligt fattigt, otroligt svår situation. Men det som händer är att när profeten Elia börjar tala till honom så säger han, du ska servera det här till mig först, så kommer det inte ta slut. Och hon väljer att göra det. Och det som händer är att Gud kliver in i historien. Gud kliver in i den här situationen. Och hon tillåter miraklet att ske. Den här änkan, hon gör liksom lite plats till Gud att verka med sin kraft. Hon använder det som hon har, det enkla som hon har, för att bereda plats för Gud och hans mirakler. Och det här är ju någonting som vi läser om hela tiden i Bibeln. Vi kan se det liksom gång på gång på gång. Hur människor och svåra situationer, eller halvt omöjliga situationer, hur människor ändå väljer till att okej, Gud, det här är det som jag har. Men jag väljer att bereda plats. Jag väljer att göra rum för den du är och för de mirakel som du har för mig. Och så händer det någonting. Någonting händer när Gud får ta plats. Men det tycks vara som att det är vi som behöver bereda plats för honom. Det händer inte bara per automatik. Jag tror, nu står det inte så jag kan inte säga att det är så. Men hade den här änkan sagt att nej. Jag kan inte göra det här, utan du får faktiskt gå. Jag och min son, vi ska ta det här nu och vi ska äta och sen ska vi dö. Så nu, du behöver gå iväg. Då tror jag att miraklet inte hade skett. Utan det krävdes lite av den här änkan. Det krävdes att hon gjorde rum för Gud. Hon gjorde rum för hans mirakel. Och jag tror att det är så. Gud, han vill ta plats i ditt och mitt liv ännu mera. Och kanske känner man så här, nej men mitt liv är för litet. Eller min omständighet är för svår, eller för liten, eller för obetydlig. Men det är inte så. Utan på något vis så väljer Gud att ta plats. Genom hela historien så väljer han ta plats i det här lilla, i det svåra. Och det har ju varit en ganska så svår situation. Vi hade en pandemi och sen fick vi ett krig. Och världen har ju liksom aldrig sett så här osäker ut som den gör idag. Men Johannes 1:5, vet ni vad det säger? Säger så här: ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Inte ens ett becksvart mörker kan dölja en liten, liten låga. Visst är det så? Utan tvärtom, när det är becksvart, då lyser den här lilla, lilla lågan väldigt bra. Det är då man ser den. Och det är lätt att fylla sig själv med oro och massa saker man ska göra och mycket som snurrar runt omkring och ta in det. Så på något vis så finns det inte riktigt längre så jättemycket rum för Gud att ta plats. Utan man har fyllt sig med massa annat som snurrar. Men jag tror Gud manar oss till: bered en väg för mig. Gör rum för mig i ditt liv den här julen. Jag tror vi är ganska många. Vi är några som lever ganska liknande liv. Och kanske är det som vissa av oss. Fullt med barn och aktiviteter och saker som ska göras inför jul. Och jag stod och skulle förbereda mig lite här i morgonen och bara vara inför Guds närvaro. Och det knackas på dörren och de ropar: var det glitter eller tomteluva jag skulle ha på uppvisningen? Och var det mina innebandystrumpor? Och jag vet inte allt som hände. Det bara liksom snurrar. Men i det så behöver jag få bereda plats för Gud i mitt liv. Eller kanske är situationen för dig alldeles precis tvärtom. Mitt i allt det här som är runt omkring med julstök, så kanske ensamheten blir ännu mer tydlig. När allting annat snurrar runt för andra, så kanske den ensamheten ropar extra högt. Men i den situationen så får du bereda plats för Gud. Vi har våra liv och de situationerna vi har. Men Gud, han vill att vi ska göra rum för honom. Får han ta plats mitt i stöket eller mitt i tystnaden? Finns det utrymme för honom? På 30-talet så fanns det en man i Chicago. Han var framgångsrik advokat, tror jag. Det var han var, eller affärsman. Han hade 5 barn och en fru. Hans son dog innan en lunginflammation. Så han hade 4 döttrar och en fru kvar i livet. Och så hade han misslyckade affärer och det hade hänt saker. Så att de skulle resa tillbaka till England. Han skickade sin fru och sina 4 döttrar före för att han skulle avsluta lite affärer. Och mitt på den här båtresan så är de med om en hemsk olycka och alla de här 4 döttrarna dör. Frun kommer fram till England och så skickar hon ett telegram till sin man. De skriver: saved alone, what shall I do? Jag är ensam, räddad ensam, vad ska jag göra? Mannen han tar sig givetvis så snabbt han bara kan tillbaka till sin sörjande fru på havet. Och när han är på havet så skriver han en sång. Den sången har vi sjungit många gånger. Där en text är så här bland annat: när frid som en flod strömmar fram på min väg, när sorger som havets böljor slår, vad än som mig sker har du lärt mig att tro, det är väl med min själ. Den här sången innefattar 6 verser och varje vers avslutar med: det är väl med min själ. It is well with my soul. Ni känner igen den. Den här mannen, i den livets absolut mörkaste stund, så väljer han ändå att välja: Gud, kom i den här. Jag bereder en plats för dig. I varje situation som vi än står i, så vill Gud vara där och ta plats. Så har vi möjlighet att antingen, hur väljer jag? Jo, jag väljer att bereda en plats för Gud. Jag väljer att bereda en plats för hans mirakel i mitt liv. Så till och med i det djupaste utav mörker så kan Gud och hans ljus få lysa. Jag tror det är därför som Filipperbrevet 4:7 säger så här: så står det att Guds frid som övergår allt förstånd ska bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Det är någonting med våra hjärtan som det hela tiden handlar om. Att vi gör rum för honom. När vi förlitar oss på Gud så förlitar vi oss på honom och inte bara på vår egen styrka eller det vi ska göra. Jag tyckte det var så roligt att Anna-Mia tog den här bilden ut av resväskan. För jag har också tänkt på en bild av en resväska. Så då tänkte jag, ja, det var bra. 2019 så skulle vi flytta till Thailand. Det var många som funderade, men hur gör ni? Hur packar ni för en hel familj med 4 barn att flytta? Och jag var så här, det är en jättebra fråga. Jag har ingen aning. Men alla personer hade en väska var. Där vi hade 20 kilo. Och så börjar man ju liksom så där då. Trycka och pressa, det här och det här vill jag ha med. Och sen inser man så här, nej men det här kan jag inte få med. Jag måste plocka bort det, jag får ta bort det här och det här. Och så får det ändå inte plats. Och så börjar man tänka om och ser man bort lite saker, ser man bort lite till saker. Sen lägger man saker på vinden och så. Till slut så har man liksom, det här går då. Och så sätter man sig på resväskan. Det kanske aldrig gjort det här, men vi har alltid för överfulla resväskor. Sätter man sig på resväskan och så drar man igen dragkedjan. Och så yes, där gick det. Det här är ingen packlista inför jul om ni ska åka bort. Det är inte så jag tänker. Utan jag tänker så här. Man får prioritera. Den här väskan, den rymde inte allt. Och så här är det med våra liv. Vi kan inte tänka att jag ska göra det här och det här och det här och det här. Jag ska se på det här och jag ska tillåta mig med allt det här och ändå ha rum för Gud. Utan vi måste plocka bort saker för att han ska kunna få plats. Hänger ni med på bilden? Mm. Vi måste plocka bort saker för att Gud ska kunna få plats i våra liv. Matteus. Evangeliet kapitel 9 och vers 16. Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river lappen bort ännu mer från manteln och revan blir värre. Och man häller inte nytt vin i gamla säckar. I så fall sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Då bevaras både vin och säckar. Anledningen till att jag ville ta med det här ordet är utifrån ett grekiskt ord som jag också har funderat på. Det låg jag och tänkte på i natt. Jag är ingen sån som kan grekiska alls. Men det är alltid roligt att läsa utifrån människor som har studerat grekiska. Och i det här ordet som vi läste så pratar man om nytt och nytt vin och nya säckar. Och ordet som används är ett grekiskt ord som heter kainos. Och kainos, det är ett ord som används flera gånger i Bibeln som handlar om nytt i dess formbarhet, mera kanske i ordet förnyelse, från något till något bättre. Alltså inte någonting som är helt, jag ska försöka hänga med så ni hänger med, inte från något som är liksom helt och hållet nytt. Det finns det ett annat ord för. Men kainos, det används när man har tagit någonting och så har det hänt någonting nytt utav det som har funnits. Det här ordet används bland annat i det nya förbundet. När Jesus säger att kom, jag har gett er ett nytt förbund. Då talar han om ett förbund som har varit. I det gamla testamentet när vi läser förbundet som Gud instiftade med Israels folk. Och så säger Gud att han har gjort någonting nytt. Något utav någonting som redan är. Det finns liksom, det finns ett annat ord när det är totalt, där Gud kan skapa från intet. Och det har han gjort, när någonting är totalt nytt. Men just kainos är nytt i dess formbarhet. Och varför jag tyckte att det här ordet var bra, det är utifrån ditt och mitt liv. Så vill Gud göra någonting nytt utav det som redan är. Som den här änkan, hon hade någonting i sitt liv. Och utifrån det som hon hade så kunde Gud göra någonting nytt. Det var inte bara så här. Utan det handlade om att vi Det handlar om att vi ska ta det som är i våra liv. Den personlighet jag har, de gåvor som jag har, det som är jag. Och så säger vi så här: Gud, här är jag. Här är mitt liv. Jag väljer att göra rum för dig. Jag väljer att ta det som är i mitt liv. Och så säger jag: Gud, gör någonting nytt av det här. Jag låter dig ta plats. Där jag är. Jag låter dig ta plats i församlingen. Jag låter dig ta plats i min vardag. Jag låter dig ta plats i min familj. Kainos. Nytt i dess formbarhet. Det är också därför som jag vet att man har pratat med de som inte tror. Och så kan man finnas en liten rädsla i att, men vad ska hända då? Kommer jag bli liksom helt annorlunda? Ja, på ett sätt så händer det någonting när du tar emot Jesus. Men du är fortfarande du. Men det är Gud som gör någonting nytt i dig. Nytt i dess formbarhet. Han vill forma oss. Han vill göra oss mer lika honom. Men låter vi oss liksom allt annat runt omkring och samhällets värderingar fylla oss, då kanske det inte finns rum för Guds verk. Vi måste bereda plats. Det stod så här också. Det blir lite bibelord idag. Men tredje Mosebok kapitel 26. Och så är det tre versar. Jag kan läsa dem. Det tar inte så lång tid. Jag ska vända mig till er och göra er fruktsamma och föröka er. Och jag ska upprätthålla mitt förbund med er. Gammal gröda som legat inne länge ska ni äta. Ni ska tvingas skaffa undan det gamla för det nya. Och jag ska resa upp min boning mitt ibland er. Och jag ska inte avvisa er. Ni ska tvingas skaffa undan den gamla för den nya. Det här är vi ju jättebra på att göra runt nyår. Nu håller vi på att förbereda oss för julen. Och vi fixar och grejar och vi bereder väldigt mycket plats för julen. Och sen någonstans där vid nyår och några dagar efter. Då ska allt bort. Jag har tagit in julgranen redan första advent ungefär. Så jag har jättemycket barr överallt. Ibland, någon gång hittar vi barr, tror jag, vid midsommar. Det är någon som springer, det är galet. Men det händer, alltså, någonting med oss runt nyår. Julpyntet ska bort, tulpanerna ska in, det ska vara fräscht. Vi ska ta tag i våra nya liv och vi ska göra en massa saker. För nu har vi ätit en massa onyttigt runt hela julen. Så nu är det något nytt och fräscht som är på gång. Det finns en längtan till det nya och det fräscha. Men tänk om vi skulle kunna tillåta Gud att forma oss och göra någonting nytt i våra liv. Att vi kan få ta bort det gamla för att det nya ska få plats. Våra gamla ovanor eller vanor. Och bara få ändra det så att Gud kunde få ta plats. Den här julen, hur kan jag bereda plats för Gud och hans mirakel? Lite extra. Jag pratar inte om traditioner. Jag pratar inte om hur vi ska bygga våra gudstjänster. Om gamla eller nya sånger. Hur ska vi ska kunna förnya oss? Jag pratar om våra hjärtan. Hur kan vi göra så att Gud får ta mera plats? Det är där det handlar om. Kanske behöver vi tysta röster runt omkring oss för att hans röst ska få höras. Saker som pockar på uppmärksamheten för att Gud ska kunna få ta plats. Till och med Jesus sa: se, jag går före för att förbereda rum åt er. Till och med han valde att göra det. Han förbereder rum för oss. Kan vi få förbereda rum för han? Det här är det som har legat på mitt hjärta. Kanske mest till mig själv. När livet bara snurrar på. Och man känner: Gud, jag vill inte bara ha dig som en add-on. Ett extra tillbehör. Nu tar vi Gud också. Just det, vi läser en vers här. Så avslutar vi plusmenyn på dagen med lite Gud. Nej, jag vill göra rum för Gud i mitt liv. Göra rum för hans mirakel. Jag vill bereda väg. Och låta det som är på hans hjärta för mitt liv, för den här dagen, får ske. För den här församlingen, för det kommande året. Gud, låt oss få bereda plats för dig. Det är min bön. Amen. Tack älskade Jesus att vi får komma till dig, Herre. Tack för att du ser våra hjärtan. Våra liv, Herre. Våra funderingar. Det som försöker ta vår uppmärksamhet och det som vi strävar efter, Gud. Vi vill bereda plats för dig, Herre. Vi vill att du ska få ta större plats, Herre, och att dina mirakel, det som du ligger på ditt hjärta, Gud, att det ska få ske, Herre. Tack för din nåd, Herre. Tack för att du älskar oss bortom gräns, Gud. Jesus.